Hej kära lyssnare, du lyssnar på ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med en för dagen aningen förkyld Hasse Brontén. Det avsnittet som du snart kommer höra sticker ut lite grann. Jag har nämligen bjudit in två tidigare gäster, Mustafa och Hanif. Så idag följer jag inte det vanliga upplägget så att säga. Både Mustafa och Hanif har redan berättat sina stories här i podden. Hanif i avsnitt 8 där han berättar om sina upplevelser kring terrordådet på Drottninggatan och hur det var att komma ensam till Sverige som 9-åring från Iran. Mustafa kom till Sverige från Afghanistan när han var 11 år och hur det kändes och hans historia som polis hör du i avsnitt 29 av Snutsnack. Ja, jag hoppas att du gillar det här avsnittet och tanken kring att prata runt ett intressant ämne som rör polisens arbete. Kom gärna med feedback på Snutsnacks Facebook-sida. Konstruktiva tankar och idéer uppskattas givetvis. Så smitt in och gilla Snutsnack på Facebook så kan vi höras där också. Och om du har missat det här så kommer det en påminnelse. Snutsnack kommer ju ha sin första livepodd den 2 maj på Intiman i Stockholm och ämnet blir kriminalteknik. Ja, jag tror att det blir en spännande och underhållande kväll kring verklighetens CSI. För det som visas på TV, det funkar väl inte va? Eller gör det? Det kommer vi givetvis att ta reda på under den här kvällen, plus att vi kommer prata om verkliga fall. Hur viktig var till exempel kriminaltekniken i samband med mordet på Anna Lind? Det får vi reda på. Jens Ylander, som kommer vara en av mina experter på scenen, är just nu i Etiopien och identifierar offren i den tragiska flygolyckan som inträffade där för en tid sedan. Och han kommer givetvis att berätta lite om hur sånt arbete går till. Anna Jinghede som är expert nummer 2 på scenen den här kvällen kan du lyssna på i avsnitt 57 av den här podden. Hon har en mycket intressant story som hon bjuder på där. All information kring livepodden hittar du på snutsnack.se. Jag hoppas att du smiter in där, köper din biljett och att vi ses den 2 maj på Intiman. Men nu tycker jag att vi drar igång avsnitt 77 av Snutsnack. Var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning.
1310 kom. 1310 Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det.
Bra, klart slut. Välkommen till ett nytt avsnitt av Snutsnack. Och det här är lite av en premiär. Jag har med mig två före detta gäster som har varit med i podden förut. Jag säger välkommen till Hanif.
Tack så mycket.
Du var med och berättade att du kom till Sverige som ensamkommande när du var en ung pojke.
Det stämmer, ja.
Och vi kanske får höra lite mer om det, men vill man höra ditt avsnitt så tycker jag man ska backa och lyssna på ditt tidigare avsnitt. Man får höra lite mer kring just den biten. Och där du också berättade om när du kom till Drottninggatan efter terroristattacken där och dina upplevelser kring det. Det var väldigt intressant och häftigt att du delade mer av det. Jag säger också välkommen till Mustafa.
Tack.
Du har också varit gäst i podden tidigare.
Just det, det var ett år sedan va?
Ja, det kan det nog vara.
Ja.
Och du, där berättade du att du kom till Sverige som 12-13 år va?
11, ja, precis.
11, så det var helt fel med 12-13.
Nära.
Ja. Och du berättade om den största chocken var att vi drack mjölk till maten, kommer jag ihåg det berättade.
Ja, precis. Ja, det är en chock fortfarande kan jag säga.
Men dricker man inte en varm mjölk? Varm mjölk med lite så här honung i eller någonting?
I Afghanistan?
Ja.
Men vet du vad? När jag började styrketräna för några år sedan så var pappa alltid på med att efter träningen ett varm glas mjölk. Jag bara, men jag har aldrig hört talas om det här. Men han var så här, det är mycket bra. Varm mjölk efter träningen. Så ja, men det händer att man gör det.
Ja. Mm. Och där berättar du också en intressant historia lite kring sociala medier faktiskt. Om en tjej som hade blivit hotad.
Just det, just det. Så det var ju när jag precis hade börjat jobba som polis.
Mm.
Ett av mina första ärenden när jag var ute.
Mm.
Just det.
Så fick ett litet udda slut kan man säga.
Ja, verkligen. Det var liksom så här sjätte sinnet slash Fight Club slash de misstänkta.
Hanif ser helt...
Ja, jag har missat den avsnittet. Jag måste gå hem och lyssna på den avsnittet. Jag har missat den helt och hållet.
Ja, men det, alla de här, det har varit så intressant att ha besök från poliser och före detta poliser. För alla har väldigt unika berättelser att, förtälja, som man säger. Jag tänkte att det här avsnittet skulle handla om någonting som jag råkade ut för som nybakad polis. Ni har ju då rötter i... Hanif, du har rötter i Iran. Och Mustafa, som du nämnde, så har du rötter i Afghanistan.
Just det.
När jag sökte till polishögskolan då, om det var 87, jag kom in 88. Så när jag kom in så tillhörde jag då gruppen poliser med invandrarbakgrund.
Jaså?
Mm. För det var nämligen så att då räknades en polis med invandrarbakgrund var om man hade en förälder som hade utomnordiskt ursprung.
Det räknas nog så även idag.
Är det så?
Ja. Okay. Om du har en förälder som är född utanför Sverige så räknas du för en bock i protokollet att du har, vi har fått in en med annan bakgrund.
Okej, okay, då kanske fortfarande hade varit den i protokollet där då.
Men du är ju tysk, eller vad är det?
Ja.
Så, vänta nu, det här är jätteintressant. Hur var det? Har du reflekterat över... när du var liten, att du är liksom tysk, eller har du känt dig svensk?
Ja. Nej, jag har känt mig lite tysk. Jag var väldigt mycket i Tyskland och hade väldigt god kontakt med till exempel min tyska morfar. Mm. Och pratade mycket. Mina föräldrar skickade ner oss till Tyskland. Min bror och jag är bara 10,5 månad mellan oss.
Mm.
Så de skickade ner oss till Tyskland på sommarloven, men aldrig tillsammans.
Okay. Varför
då? För då skulle vi inte lära oss tyska.
Ah.
Då skulle vi bara prata med varandra. Och på så sätt var det ju kanske bra tänkt, men det var inte så kul.
Kan du tyska idag?
Ja.
Grymt.
Och du har ju precis kommit hem från Alperna.
Ja, precis. Jag var i Österrike. Och då la jag upp någon grej på sociala medier där när vi beställde mat.
Mm.
Och då sitter vi alla och pratar tyska liksom. Och då var det någon kille som hade kommenterat: här har vi 4 killar som följde med på tyska lektioner. men ingen av oss har ju pluggat tyska egentligen. Vi har ju 2 bröder som har bott i Tyskland också.
Mm.
Men jag har nog funderat över det och pratat mycket med morfar om kriget till exempel. Och hans insats där och varför det blev så. Ja, och att vara tysk hade varit så coolt.
Mm. Mm.
Men jag har nog känt mig mest som svensk.
Ja,
absolut. Ja. Eftersom jag växte upp i Sverige, men jag har alltid känt av den där touchen av Tyskland. När jag gick på skolan och kom ut som färdigutbildad polis, så upplevde jag någonting som jag aldrig hade upplevt förut. Och det var att jag blev ganska ofta kallad för rasist. Och som jag upplevde det, så hade jag bara gjort mitt jobb.
Mm.
Jag hade gripit en person, jag hade omhändertagit en person. Men ofta blev jag kallad för just rasist. Och ofta var det ju såklart människor som man såg tydligt att de kanske inte hade sina rötter i Sverige som kallade mig för rasist. En gång blev jag kallad för rasist av en kille som jag sa: men vänta, du är ju betydligt, ser ju betydligt svenskare ut än vad jag är. Han bara: men hallå, jag är från Finland. det går alltid. Och det här, jag vet inte hur många gånger jag har hört det, så till slut så reagerade jag inte på det. Hur var det för er när ni kom ut och började jobba som poliser med den lite annorlunda... Ni har ju inte bara utomnordiskt utan utomeuropeiskt.
Just det.
Hur kände ni?
Alltså för mig, det var då jag blev på riktigt bekant med uttrycket rasistkortet. Ja, nu kommer rasistkortet fram igen. Och vad jag förstod det, så var det liksom ett vedertaget av andra poliser att det här är ett sätt för individer som känner kanske någon form av maktlöshet att på något sätt kunna försvara sig eller på något sätt kunna komma med argument för att försvara sig själv på något sätt. Så jag kommer också själv ihåg, jag tror jag berättade vid ett annat podd, att jag kommer ihåg att jag var nyligen aspirant och vi hade så här hastighetskontroll vid Solna kyrkväg, det är 30 km/h där, och så hade vi stoppat en taxichaufför, han hade kört 52 km/h. Och ja, men jag drar körkortet för den här killen. Han var för övrigt iranier.
Mm.
Och han blev ju helt utom till sig. Han var ju så förbannad. Och han började skrika rasist till mig och mina kollegor. Och det var väldigt konstigt. Jag hade nog inte varit med om det att en landsman till mig kallar mig för rasist. Men på något sätt så var det också så här, ja, men man får väl ta det för att jag tillhör ju en i bland alla andra poliser. Mm. Så att den bemötande får jag också. Mm. Men det finns ju en omvänd sätt också när personer upplever att de inte riktigt kan kalla mig för rasist. Då är man så här, du är den där invandraren som vill passa in bland dina svenska kollegor.
Svikaren.
Svikaren. Så du är värre. Mm. Så vare sig man är svensk eller utländsk, hur man är, det går inte att värja sig. Det är fel. Man gör något fel.
Det är något form av moment 22 där. Mm. Så det tar sig ur det. Ja.
Det blir den här rollen, har ni sett Django?
Ja.
Ni vet Samuel L. Jacksons roll där.
Mm, ja.
Det är den rollen ibland som man får.
Men han är väl, som om jag kommer ihåg filmen, så var han väl rätt grisig. Han stod väl verkligen bakom, för det var väl Leonardo DiCaprio som spelade hans
mästare då, eller?
Ja, just det.
Precis, precis.
Slavägaren. Liksom.
Precis, precis. Eller de här, du vet, under andra världskriget i koncentrationslägen så hade man ju kapos.
Mm.
Och det var ju judar som hade den rollen som kontrollerade andra gruppen. Så nu gick jag till 30-talet eller 80-talet och nazismen här, men det är nästan värre än att kalla en svensk för rasist, tycker jag. Alltså, det är vidrigt, absolut, men den andra är verkligen så att du har svikit din ras, du har svikit din kultur, du har svikit din historia och gått över till andra sidan.
Men vad är andra sidan då, svenskar in general eller är det polisen?
Jag skulle nog säga att där jag jobbar, Rinkeby, så här tror jag. Om man går tillbaka, jag kom ju till Sverige som 9-åring och då fick jag växa upp i en mellanstor stad. Och där var det ju bara tvinga sig till anpassning med en gång. Mm. När jag gick i skolan så var jag typ den enda med utländsk bakgrund. Eller alla andra var blonda. Mm. Och man var tvingad till anpassning och tvingad till integration vare sig man vill eller inte. Mm. Så man var en i mängden, en i gänget. Mm. Men när jag började jobba sen som polis i Rinkeby, då uppfattade jag att aha, här är ju segregation. Och i segregationen så är det ju en separation mellan kanske personer med utländsk bakgrund och svenskar. Om man får förenkla det. Mm. Och genom att jag jobbar som polis och representerar svenska samhället, har jag därmed svikit den andra sidan som. Och vissa utgår ifrån att det finns en vi mot dem-tänkandet. Mm. Och där man växer upp i förorten så tillhör man en grupp och svenskar en annan. Så att det finns väldigt mycket vi mot dem-tänkande från individer och ungdomar i förorten.
Jag måste bara tillägga där, för det är jätteintressant. Jag tror att jag hade en jätteintressant diskussion häromdagen om andra och första generationens invandrare. Mm. Men du och jag tillhör ju första.
Ja.
Och vi kommer ju hit med en slags tacksamhet.
Ja, exakt.
Och den är väldigt stark.
Ja.
Medans andra generationen är ju födda här.
Mm.
Och de är ju inte tacksamma på samma sätt. För de har, och det är helt förståeligt för att man har ingen annan referensram.
Mm.
Och ibland tycker jag det är väldigt fel att man påtvingar dem en tacksamhet som de inte kan relatera till. Så här, du är invandrare, du ska vara tacksam. Jag är född här. Vad pratar ni om?
Mm.
Så jag tror att
det är en förhållningssätt och det har ju vi kanske. Jag måste vara ärlig, så här, jag gick igång på det här själv när jag var som polis. För jag kom ju från min utgångspunkt för mig, det att jag är oerhört tacksam att få komma hit och förmånen. Och nu dessutom ska jag få representera svenska samhället.
Mm.
Men du, alltså. Och det blir som krock där mellan mina värderingar och hur andra personer med utländsk bakgrund förhåller sig. Och det går jag igång på. Så jag märkte att jag har en brist i mig själv. Att jag går igång på det här sättet att man inte kan förstå mitt perspektiv.
Mm. Men när ni sökte till polisyrket, var det här en tanke som fanns hos er då? Kommer jag att kunna uppfattas som en svikare? Fanns den tanken hos er då?
För min del, jag har ju växt upp igen i Norrköping och jag hade många vänner med svensk bakgrund. Jag har jag alltid sen, jag har berättat min historia, men jag har ju gått in 100% för att jag ska tillhöra majoritetssamhället och jag ska göra allting. Och mina vänner runt omkring mig som såg mig som svensk. Så för mig, när jag utgick ifrån mig själv och min bakgrund, så hade jag lite, jag hade inte förförståelse för det perspektivet, för det var ju inte jag van vid.
Nej.
Att man kunde svika en folkgrupp eller etnisk grupp. För mig var det väldigt främmande.
Men vad består det här sveket av egentligen då? Alltså, varför är det så att, hur kan man svika då? Vad består sveket av?
Jag tror återigen det handlar om många som växer upp i vårt samhälle, de växer upp i en segregation, medan en del försöker integreras väldigt snabbt. Och det ser vi framförallt i våra storstäder, där istället för att integreras och ta till sig av majoritetskulturens tankar och synsätt och värderingar, så skapar man ju en subgrupp. Man skapar en egen subgrupp där man har egna, typ Mustafa, du pratar om hiphopvärlden, och man skapar en frakt mot majoriteten. Man skapar en frakt mot svenska samhället och kvinnor och så.
Nu och det är oftast andra generationen.
Ja.
Som sagt, då växer man upp i en kontext där man är född i landet, man känner till landet, men man upplever inte att man tillhör landet. Och skapar sig en bild av att de gillar ändå inte oss. Mm. Alltså de där utan majoritetssamhället. Och då blir ju polisen och brandkåren de också en symbol för de som inte gillar oss.
Och interaktionen varje gång, titta där, ser du hur de betedde sig mot mig? De hatar oss. Och då stärker man sig mer till att tillhöra sin egen grupp.
Mm. Men jag tänker den här tacksamheten som ni berättat, jag menar, ni kommer ju ihåg, du var 9 och du var 11.
Mm.
Så ni kommer ihåg då när ni, att ni växte upp i Afghanistan respektive Iran. Men jag menar, hur svårt ska det vara att förmedla den här formen av tacksamhet då? För det, jag menar inte att det ska vara evig tacksamhet, men försvinner det bara så hux flux liksom?
Du menar hos vilka?
Hos andra generationen, tänker jag.
Nej, men det, jag menar att den inte finns där från början, därför att man har ingen referensram.
Nej, men jag förstår det, men jag menar, kan inte den referensramen förmedlas av föräldrar till exempel?
Jag tror att det är en ganska farlig väg om man påtvingar den.
Mm.
För än en gång, har man inte upplevt det, så blir det svårt att relatera till det.
Mm.
Sen absolut, om man åker tillbaka till sitt hemland och är där under en viss period och ser att oj, det här hade kunnat vara mitt liv om inte vi hade kommit till Sverige.
Då får man de här referenserna just liksom, alltså personligen.
Just det.
Att man upplever
just
det personligen. Det.
För om man skulle jämföra det här och ställa en svensk fråga med etnisk bakgrund, är du tacksam?
Exakt.
Är du tacksam för att var medborgare i Sverige?
Just det.
Så skulle jag gissa, vadå, varför skulle jag vara tacksam? Jag är ju född här.
Mm.
Och den tankesätten, och den, så resonerar även många som antingen är födda här eller har inget annat perspektiv. Och jag är beredd att förstå det. Jag är beredd att respektera. Och jag kan också ställa frågan hur länge jag ska vara tacksam över att ha fått kommit hit. Jag menar, jag har ju gjort rätt för mig och bidragit väldigt mycket. Hur mycket måste jag kämpa varje dag för att kunna behöva berätta eller liksom visa det? Och jag tror att för mig själv när jag var liten, jag tror att jag försökte verkligen hårt med det. Att visa mig dubbelt så duktig, dubbelt så trevlig, för att kunna visa att jag är inte som alla andra och så.
Mm.
Och jag tycker det är en relevant fråga. Behöver jag ens känna det?
Mm.
Ska jag behöva gå omkring och fundera och känna en tacksamhet varje dag?
Mm, nej, det är intressant.
Men det gör jag ju, det måste jag säga också, det gör jag ju särskilt när jag pratar med mina kusiner som bor i Iran. Nu har det precis varit en massa med katastrofer där och situationen där är helt ohållbart. Och när jag föreställer mig att jag kunde ha växt upp i Iran där jag inte haft alls de här förutsättningarna som jag har nu, så är jag oerhört tacksam.
Mm. Men du vet, alltså det är jätteintressant det här med tacksamhet, för jag menar, anledningen till att jag valde polisyrket var just för att jag ville ge någonting tillbaka till Sverige som gav mig den här möjligheten och min familj och mina syskon. Den är fortfarande väldigt stark, och jag åker runt och föreläser idag och träffar många nyanlända. Det är just för att jag vill ge någonting tillbaka. Men jag förstår vad du säger, att alltså, var går gränsen och hur mycket tacksam ska man vara? Jag kan ju, när jag uttalar mig om migrations- och integrationsfrågorna, höra från vissa delar av vänstern att du ska vara tacksam för att du kom hit och du ska vara för i princip öppna gränser och låta alla komma hit för att du fick komma hit.
Men det verkar, det känns som ett konstigt argument tycker jag. För att det skapar också problem, alltså öppna gränser skapar också problem, vilket har varit svårt att prata om i Sverige. Men jag tänkte vi ska återgå till polisyrket. När ni kommer ut och är färdigutbildade, eller vi kan väl börja redan på polishögskolan, stack ni ut där som med era bakgrunder, och märkte ni av det att ni stack ut där?
Jag var ju den enda med afghansk ursprung i hela skolan. Sen hade vi någon från Iran, någon från Irak, någon från Bosnien så där. Men vi var ju rätt få, men vi fanns där. Så etniska svenskar var ju majoritet, helt klart. Men min upplevelse av skolan var ändå att det fanns en så här, från lärarnas sida speciellt, att åh vad bra det är att du ska börja här, för vi behöver dig där ute. Dina kunskaper, språkkunskaper och kulturkunskaper, det är någonting vi kommer behöva, så det är skitbra att du har börjat.
Jag känner igen det också, att det fanns, dels så fanns det väldigt många som var positiva och väldigt var uppmuntrade och så. Men sen så märkte jag själv också under gången, liksom utbildningen, att på något sätt så hamnade jag att jag var tvungen att ta en annan roll. Jag uppfattar som att vi pratar ofta om problemen och pratar om utanförskap och pratar om personer med utländsk bakgrund, men det fanns ingen motpartsperspektiv som kunde göra deras röst hörda. Och jag hade då också bott i förorten ett tag och hade väldigt många vänner med utländsk bakgrund, så jag märkte själv på ett omedvetet sätt så började jag föra deras talan. Och det var jätteovanligt för mig som hade växt upp i...
Alltså nästan att du försvarade dem? Eller?
Ja, eller försökte förklara utifrån deras position varför det var som det var och varför man gjorde på vissa sätt och varför man ska kunna skapa en större förståelse. Och jag menar på att det här är en förenklad bild, men jag menar på att många av mina kollegor hade verkligen växt upp i under väldigt trygga och fina förhållanden i kanske mellanstora städer, där många kanske inte hade haft så många andra kompisar med utländsk bakgrund. Och det kanske fanns en föreställning, och då var jag tvungen att på något sätt motbevisa den på något sätt. Men det kanske också var att jag ville sticka ut på något sätt. Så, men där kommer jag ihåg att då var jag tvungen att ta en annan roll. Och då tänkte jag, oh my god, tänk om det kommer vara så här när jag kommer ut i verkligheten. Och det var så jäkla skönt att komma ut, för då var det precis som jag hade tänkt, men man kände sig en i gänget, och det var liksom som ett fotbollslag, att man var med i laget, och det var skitkul.
Fördelarna då med att inte vara etnisk svensk och polis i Sverige, vad var fördelarna för er när ni kom ut?
Jag märkte under 2015 när flyktingvågen kom, det kom många ensamkommande afghaner, barn och ungdomar, och så var jag den enda polisen i hela Östergötland med afghansk ursprung. Hur det underlättade när jag tog emot de här killarna i receptionen, när vi träffade dem ute, när vi åkte till de här boendena. Alltså, jag behöver inte ens vinna deras förtroende, utan jag gör det så här fort. Just
det
för
var redan klart.
Det var redan klart. Så det underlättade ju väldigt, väldigt mycket.
Men jag tänker på, om vi pratar Afghanistan här, jag tänker på polisyrket har ju en ganska hög status i Sverige om man tittar internationellt och sådär. Hur är statusen i Afghanistan kring polisyrket, och hur uppfattade man det då som var svensk polis? Liksom?
Ja, men det är jätteintressant, för jag vet att i Afghanistan så brukar afghaner skämta och säga så här, antingen blir man kriminell eller så blir man polis. det säger någonting om yrkets status. Men jag märker ändå på killarna, eller afghanerna, men också andra nyanlända, att ja, de har ingen erfarenhet av polisen i sina hemländer, men jag skulle nog säga att de tror att svensk polis är likadan.
Nej, de har en väldigt stor respekt.
Exakt.
Alltså bemötandet är väldigt, väldigt hövligt.
Okay.
Man pratar på ett sätt som om att man vore kungen, som inte jag ens van vid. Det kanske är språkförbistringar så, jag vet inte. Vad tänker du, Mustafa, kring det? Känner du igen det här, att man blir verkligen herren, trevligt att träffa dig och bockar? Och...
Precis, men jag tror att det är en blandning av rädsla och att man ser upp till
så
det.
Kan det vara. Så kan det vara.
För du vet... Iran, de här killarna kommer från Iran oftast också, Afghanistan. Ser man polisen så springer man ifrån dem. Mm. För de vet
att man inte har gjort något, så att säga.
Ja, men precis.
De hittar på något man har gjort kanske.
Ja, precis. Medan här är det så här, men där är ett land av demokrati. Polisen är förmodligen inte korrupt här. Då måste polisen vara bra här. Liksom. Så nej, men jag blev bra bemött av många som jag träffade.
Generellt då? Ute på gator och torg där det kanske inte just var de här ensamkommande, men när du patrullerade eller kom på vanliga jobb och sådär, hur kände du bemötandet där då?
Av såhär fredag, lördag kvällar när folk hade börjat dricka lite, då kom ju många fram och var såhär, ni gör ett grymt jobb, ni är skitbra, tack för att ni finns, både svenskar och invandrare. Det var min upplevelse, att man tycker om svensk polis oftast. Sen är ju mötet med, än en gång, andra generationens ungdomar från förort och sådär, de har ju under en lång tid skapat sig en bild av polisen. Men det intressanta med dem är att när man träffar dem själv och har öga mot öga, då är det så här, fan vad coolt, hur är det att vara polis, jättespännande. Men möter man dem i grupp, då är det så här, snutjävel, jag tror inte att du är någonting.
Det där lärde jag mig redan i lumpen och av mitt befäl faktiskt. Och det använde jag mig av som polis och det var väldigt intressant. Han sa, ta alltid den tuffaste killen runt hörnet.
Just det.
Och prata med honom lugnt och sansat. Och det är ju som, svart och vitt alltså. Man tar den här coola tuffa, så går man undan. Ingen ögonkontakt med sina kompisar. Går undan runt ett hörn. Pratar i lugn och ro. Och det är som att det kan, ibland vänder det som att man tänker, är det här samma människa?
Precis så.
Och när man får den här one on one liksom. Och det kräver inte många minuter ibland. Alltså.
Vi hade någon incident i Linköping. Det blev något stort gängbråk där och så fick polisen komma dit. Jag var inte med, utan fick höra där efterhand. De hade kommit hit och ingripit och särat på den här gängen och liksom många polisbilar som körde ifrån dem från platsen för att liksom skilja dem åt. Men då har de tagit en av de här gängledarna in i en bil, flera poliser i bilen, och när de hade börjat köra iväg, då hade han börjat gråta i bilen och bara, slå inte mig, typ nästan. Han var själv. Det var ingen annan där. Så de är öga mot öga, är det något annat.
Mycket intressant. Om jag ställer samma fråga till dig då, Hanif, när du kom ut och jobbade liksom med allmänheten och med de generella uppgifter du hade, hur uppfattade du den situationen?
Jag vill svara på den frågan innan, just hur jag först bemöttes av mina vänner, landsmän. Och där fanns det, jag skulle inte säga att det fanns en förakt, men det fanns ett stort frågetecken varför man skulle vilja bli polis. För bland mina vänner med Irans bakgrund så är det läkare, ingenjör, tandläkare.
Alla iranier är tandläkare i Sverige.
Alltså det var där och
tell me, I know, min brorsa är tandläkare. Halvans klass hade iranskt ursprung.
För det var väldigt viktigt, tror jag, att man skulle ha jobb som hade väldigt högt status. Och att utbilda sig till polis var inget av status. Tvärtom så var det väldigt, väldigt låg status. Och mina föräldrar var ju revolutionärer och de hatade ju polisen. Så att det var många frågetecken och så. Och jag har faktiskt också en hel del vänner som är från förorten. De har en annan alkohol- och narkotikakultur. Så det har varit ett stort frågetecken kring mitt förhållningssätt till dem. Och hur jag förhöll mig till vad de sysslar med och så. Så det har varit en krock där. Och jag sa att om jag får veta att någon av er håller på med någon form av narkotika eller någonting, så kommer jag sätta dit er.
Du sa det?
Ja, jag sa det. Och det var ju allt annat än populärt. Så att det vart ju en, det fick jag ju mycket skit för. Så. Men när jag kommer ut så var det ju, jag skulle säga att på ett sätt så spelar det ingen roll liksom. Man, en del fattar ju inte, ibland så får ju så här, det här låter konstigt, men ibland en del ungdomar i förorten, alltså det är så segregerat så att man vet inte riktigt hur en svensk person ser ut, så att många gånger fick jag frågan ifall jag var svensk.
Just det.
Och det var en diskussion huruvida jag var svensk eller inte bland många ungdomar. Och då förstår man hur utbrett segregationen är när man inte är van att träffa svenskar. Men det som jag vill pointa ut, det är väl framförallt när det är ingripande och det är personer som antingen kan inte ett ord svenska, och då står ju hela patrullen där och ingen vet vad de ska göra. För det går ju inte att kommunicera, för det viktigaste för oss är ju att få in information.
Mm.
Men råkar du kunna deras språk, då är du helt plötsligt centralpunkten i det här ärendet.
Just.
All information kommer och går via dig.
Mm.
Så att helt plötsligt så blir ju du den viktigaste parten i den här konflikten, där du ska försöka få förmedla information och hämta information för att kunna förmedla till kollegorna kring vad de ska fatta för beslut och vilka tvångsåtgärder man ska vidta och så. Så det är ett aspekt.
Jag måste bara tillägga, jag hade ändå en föreställning att när jag kom ut på gatan och skulle börja jobba, så skulle jag kanske eventuellt möta någon slags rasism från svenskar, alltså etniska svenskar.
Mm.
Och då tänkte jag så här att inte i vanliga fall, men säg att man tar någon riktig dumfyllo en fredagkväll.
Mm.
Att när de, du vet, när du släpper spärrarna, så säger de din blatte jävel och sånt där. Du vet, då kommer ju hjärtat säger det, eller det man tänker kommer
fram. In vino veritas. Mm.
Ja, men precis.
Mm.
Men alltså inte ens då. Jag var inte med om det.
Nej.
I alla fall.
Ja, jag har varit med om det ett antal gånger.
Ja.
Till och med jag har varit med om det.
Ja, så det.
Jag har inte alltid varit så här gråhårig.
Nej.
Okay.
Och du vet, när jag växte upp, då var vi ju, ja men du vet, vi var en tysk, en turk och en jugge liksom.
Och Bellman.
Ja, Bellman var med på dörren också. Och det var invandrarna liksom på 70-talet. Det var inte någon Afghanistan, det hade man ju knappt hört talas om, det landet liksom. Men sen tycker jag vi måste ju, och det är ett ämne som vi inte får släppa, alltså rasismen inom polisen. För det läser man ju väldigt mycket om. Att polisen är väldigt rasistisk. Alltså som homogen grupp.
Mm.
Uppfattar man det ibland när man läser i media och sådär. Hur ser ni? Och det, jag kan säga, jag var anställd i 20 år och varit ute i 15. Jag tvivlar inte en sekund på att det finns vissa poliser med rasistiska tendenser och åsikter.
Det, absolut, det skriver jag på.
Det har jag sett. Inte så många tillfällen, men vid något tillfälle absolut. Men som grupp och som vad tror ni där, som homogen grupp, så tycker jag att det kan ibland lastas över lite väl lätt. Men är det så att kanske polisen är rasistisk i Sverige?
Alltså jag hade ju den föreställningen också från, framförallt från media.
Mm.
Och där många vänner utifrån ställer frågan så här, oj, hur kommer du uppfattas? Så jag var väldigt så här, ja, men jag var väldigt nyfiken på hur det skulle vara.
Mm.
Men alltså, jag vart ju så chockad över alltså hur proffsiga kollegorna var. Och den bilden av den problematiken som vi har ute i området, den får man ju inte, nu börjar ju talas om det på ett helt annat sätt. Men för 9-10 år sedan så beskrev man ju inte verkligheten som den var. Mm. Mycket av det här tystas undan, och när man såg att i mitt område är väldigt många med utländsk bakgrund, och det var nästan så att jag kände, jag på något sätt så skämdes jag utifrån vad alla andra gjorde.
Mm. Och hur menar du då?
Ja, men jag, alltså, när problematiken med så här att personer med utländsk bakgrund var så överrepresenterade i kriminalitet. Alltså jag hade ingen för, alltså i mitt, men det måste man säga att det här är väldigt särskilt i där jag jobbar i Rinkeby.
Absolut.
Där majoriteten är av utländsk bakgrund. Men för mig var det en sån stor chock över hur utbrett kriminaliteten var och hur mina kollegor var så här proffsiga och bemötande och inte liksom som jag hade tänkt mig att de skulle komma med nedsättande kommentarer och så där.
Mm.
Och det skulle jag säga, det förvånar mig att inte jag fick se någonting av det som jag hade fått beskrivet för mig ifrån media.
Just det.
Men jag ska vara också ärlig och säga att jag har ju hört ett och annat kommentar här och där. Mm. Framförallt av kring personer som vi har jobbat med som har sagt att någon har kallat dem för det ena och det andra.
Mm.
Och för mig är det, jag har jobbat 9 år och jag tycker det är så konstigt att jag har jobbat 9 år, jag får inte höra själv live, men så får jag höra från andra, tredje person att någon har sagt det. Så blir jag förvånad över huruvida det stämmer eller inte.
Mm.
Men så har jag också fått höra ryktesvägen vad jag själv har gjort mot vissa individer, att jag ska kört ut dem i skogen och slagit dem. Och då vänta nu, tänker jag då. Okej, jag fattar. Nej, jag har ju inte det. Okej, jag fattar. Jag är inte så naiv. Man får ju faktiskt ljuga. Det är inte olagligt.
Nej, men det, där, och så här, det är min upplevelse också. Att jag hade ändå... Så här, majoriteten av våra klienter i Linköping var ju människor med utländsk härkomst.
Mm.
Gängkriminaliteten, drogförsäljningen oftast. Så jag hade ändå föreställning att vi fick av bordet... så skulle det förekomma en del jargong och så. Mm. För att vi är människor.
Mm.
Vi påverkas. Men jag såg inte det. Inte så som jag hade föreställt mig. Man skämtade ju om saker och ting. Men det fanns inte riktigt där.
Mm.
För att det var ju också en tid där alla var... Man är försiktig med vad man säger. Antirasismen och allt det där.
Polisens värdegrund också.
Polisens värdegrund.
Vi hade jättemycket värdegrundssnack.
Mm. Mm. Så jag blev också ganska förvånad faktiskt. Alltså med tanke på att man dag efter dag träffar klienter med utländsk härkomst.
Mm.
Men att man ändå kunde vara så pass professionella.
Mm.
Är det branden, jag tänker på det här, nu var inte det polisen som var inblandade, men det var en gravid kvinna på tunnelbanan här för en tid sedan, kanske en månad eller en halv, som blev omhändertagen av ordningsvakter.
Just det. En svart gravid kvinna med ett barn.
Svart gravid kvinna med barn. Och det blev ett stort ståhej i media och på sociala medier. Jag gick in då, alltså jag vet ju att jag ska hålla mina fingrar i styr för att, och försöka få någon. Ibland vill man bara att debatten inte bara ska vara svart eller vit och försöka förklara.
Mm.
Jag hade minne av en händelse jag var med om när vi brukade våld mot en gravid kvinna, vilket man ju tror att man aldrig ska göra.
Mm.
Hon slog en annan kvinna med en kvast. Hon var full och väldigt gravid.
Mm.
Och då fick man ju ta tag i den här höggravida kvinnan och gripa henne. Det var ingen mer med det. Gick in i en diskussion med en av mina komikerkollegor. Men där handlade det bara om vit makt.
Var det Ös?
Ja, det var Ös.
Ja.
Klart det var Ös.
Ja, vit makt. Hon ska straffas för att hon är svart. Och så vidare och så vidare. Men är det... Jag tycker att det är så ibland så enkelt att kasta ut det där. Finns det inte nyanser i det här? Tror ni att de här vakterna...
Alltså, så här. Föreställningen att tre ordningsvakter eller poliser går in på tunnelbanan, går in i ett tåg, ser en gravid kvinna med ett barn.
Svart gravid kvinna
med ett barn. Ett tåg fullt med folk och de tänker, grabbar, vi har henne. Bingo. Nu går vi och tar den svarta gravida kvinnan och bara sliter ut henne. Det är tvärtom. Det är precis tvärtom.
Mm.
Ser man en svart gravid kvinna med ett barn så tänker man, vi ska nog akta oss. Det är kameror överallt. Folk har tagit upp sina mobilkameror innan vi kommit in på tåget.
Mm.
Det här måste vi sköta snyggt. Egentligen vill man inte ens ingripa. Det är precis tvärtom.
Mm.
Så de här demonstrationerna som ordnas om hatet mot svarta kroppar, att de är ute efter oss, alltså det är livsfarligt.
Mm.
För man skapar en polarisering som egentligen inte finns.
Mm.
Man skapar en föreställning som egentligen inte finns.
Mm.
Livsfarligt.
För att bara kommentera där.
Mm.
Det som jag tror är största problemet är att vi har grupper, minoritetsgrupper.
Mm.
Minoritetsgrupper och som inte liksom sticker ut från normen. Alltså om du är svart så sticker du ut, för majoriteten är vita. interaktionen bland minoriteter och majoriteten, alltså det kommer massa med konflikter hela tiden. Mm. Man blir ju ifrågasatt ständigt. Och det behöver inte vara medvetet, det är ju omedvetna handlingar. Jag har gjort det flera gånger att personer som är uppväxta här pratar svenska, jag börjar tilltala dem på engelska. Mm. Man blir ifrågasatt huruvida indirekt så blir man ju ifrågasatt huruvida man tillhör landet och så. Och det här sker ju kontinuerligt. Inte kanske för mig och inte kanske för dig. Men om man har en svart hudfärg, har slöja, är muslim, så får man den här interaktionen regelbundet. På det så har du några som representerar samhället, gör ett ingripande. Mm. Jag tror att på ett intellektuellt sätt eller på ett känslomässigt sätt så är det oerhört svårt för en person att kunna skilja på vad som är vad. Det här bemötandet eller polisens bemötande, är rasistiskt eller har en fog för det? De går ihop med varandra och man agerar känslomässigt för man har blivit utsatt så många gånger. Mm. Och därför så blir det den här konflikten som det blir. Så vi måste förstå varför det sker. Det sker ju inte av ingenting alls. Det är ju inte bara så att någon bara säger rasist för att det är så, utan det är ju en kontinuerlig som man har blivit utsatt för hela tiden, som är oerhört svårt för andra personer att förstå, för att de har inte varit med och upplevt det.
Nej, jag är med på den. Och jag är med på den som Mustafa är inne på också, att det är inte så att man liksom ropar bingo när man får den här ganska kluriga situationen i sitt knä. Mm. Jag hittade ett Instagram-konto för en tid sedan som jag kommer inte ihåg exakt vad det är, men det heter så här, polisens...
Polisbrutalitet.
Polisbrutalitet. Mm, just det. Och jag måste säga att jag blev förvånad av hur lite polisbrutalitet en konto som heter Polisbrutalitet i Sverige kunde rapportera om. Mm. Med tanke på alla kameror, alla GoPro, alla telefoner, så är det extremt lite som kan rapporteras. Mm.
Men det är det här som är det livsfarliga. Det är att man skapar sig en bild av att man bor i Harlem på 60-70-talet. Och poliser var ute efter att ta dig. Det är Rodney King scenarios varannan dag. Man jagar ett spöke som egentligen inte finns där.
Mm. Men man konsumerar den här typen av material. Men du konsumerar det här, vad som sker i USA, Black Lives Matter, du lyssnar på hiphop, du går på de här olika kulturevenemanget där man berättar hur förtryckt man är, hur den svarta kroppen är förtryckt av den vita majoriteten. Och sen så sker ett ingripande där någon som har en vit hudfärg men kanske har latinobakgrund eller invandrarbakgrund, och sen så ser du att en person har med en mörkt hudfärg. Bam! Där har du det! Där har vi hela den här berättelsen som jag har fått läsa om. Och här ser jag det svart på vitt. Rasist!
Mm. Men då sa du med latinobakgrund, lite brun, kanske är då som man brukar säga rasifierad, har man ju hört ett uttryck.
Just det.
Jag har ju varit väldigt osäker kring det här uttrycket. Vad är det och varför ska vi dela in folk som är rasifierade? Så jag hade ett samtal med en tjej, ingen nämnd, ingen glömd, och så sa du som verkar kunna det här med rasifierade, jag ska berätta en historia för dig om en 14-årig pojke som blev nedslagen av rassar på Skanstull vid bussarna där. Han stod och väntade på bussen och de sparkade ner den här killen. Och så skrek de jävla svartskalle och så vidare. Klassiska sådana rasgrejer. Är den här pojken rasifierad? Ja, det var hennes tydliga svar. Då sa jag, det är intressant, för det är jag.
Mm.
Mm.
Är jag då fortfarande rasifierad?
Mm.
Och då gick ju hennes ögon i kors alltså.
Mm. Kartan stämde inte överens med verkligheten.
Kartan stämde plötsligt inte med verkligheten överhuvudtaget. Mm. För att juggar och turkar och italienare som kom 50-60-talet och deras barn, och jag då som var ju, såg ut som en jugge eller en italienare, vi var ju dåtidens svartskallar.
Mm.
Och då var jag, men jag var ju enligt henne idag inte rasifierad. Så jag har bytt.
Jag undrar ifall...
till det här med rasifierade...
Jag vet inte, jag är inte så smart för att prata om det där.
Jag måste bara berätta en liten story. Jag jobbade med en psykolog för ett tag sedan. Han har ursprung i Iran. Och han berättade
typiskt att alla som du jobbar med är iranier.
Jag vet. Och då, innan jag berättade det som jag ska berätta min pappa bara. När jag stod upp mig från polisen så sa farsan till mig så här, han var lite orolig för du vet jag hade ett fast jobb, lämnade mitt drömyrke och skulle starta eget, åka runt och föreläsa. Och så han så här, okej, min son, jag förstår att du vill göra det här, det är bra. Men jag vill ge dig ett par råd bara, sa han så här. Ja, absolut, sa pappa. Och sa han så här, min son, akta dig för iranier. Och jag bara, pappa, varför? De är mycket smarta. De är mycket, mycket smarta. De kommer ta ditt företag ifrån dig.
Så för ett tag sedan så träffade jag Mustafa och frågade, Mustafa, vill du samarbeta? Vad tror du Mustafa svarade då?
Jag bara ringa pappa.
Han sa, kom tillbaka när du har ett företag.
Nej, men det roliga med pappas resonemang, det var ju så här, det var lite rasistiskt, men det var ju positiv rasism.
Alltså, han berömde iranier för att de var smarta.
De är smarta, de är välintegrerade.
Men du ska ändå passa dig för dem.
Du ska passa dig för dem. För att du är för dum för iranierna. Det var ju det han sa.
Jag ska inte hänga med han ut.
Exakt. Och det roliga är att alla jag jobbar med iranier. Hanif iranier, Kalli Samid som jag föreläser med iranier och så vidare. Men ju, den här psykologen, jag måste bara berätta det där. Ja. Vi föreläste tillsammans för ett tag sedan. Och så berättade han för mig att han var på en utbildning. Och jätteintressant utbildning, och efteråt när de är klara så kommer en utländsk tjej fram till honom och säger så här, du, märkte du att du och jag var den enda rasifierade på den här utbildningen? Och han bara, va?
Oh,
hon bara, ja, men var inte det lite märkligt? Och då slog det honom att
det är det hon har suttit och tänkt på.
Det är det du har suttit och tänkt på. Du har sett ras, jag har lyssnat på en utbildning.
Får jag kommentera det här?
Ja, det får du.
För jag börjar känna igen mig själv att den senaste tiden har vi pratat väldigt mycket om diskriminering, rasifiering eller, och sånt där. Och jag har varit och debatterat på Kulturhuset och sådär. Och sen så kom jag ihåg igår när jag satt på tunnelbanan. Och jag skulle gå av från tunnelbanan. Det var en vit man i medelåldern som kom och satt sig bredvid mig. Och när jag skulle gå av tåget, så bara, när jag skulle gå av, så bara flyttade han inte på sina ben. Och jag bara, vad fan? Hallå? Jag tittar på honom och han tittar argt på mig. Mm-hmm. Och till slut så bara, fan, då vart jag liksom arg. Och sen när jag kliver av bara så tänkte jag, undrar ifall det där var på grund av att jag var utlänning. Och samma sekund som jag tänkte det, men shit, nu fattar jag vad det handlar om. Alltså om jag går omkring och tänker på de här tankarna hela
letar,
tiden.
Liksom.
Om jag lever i den här världen så kan varje interaktion, varje gång som det sker någonting kopplat till mig, jag kan ju dra den paralleller. Mm. Och det här är livsfarligt, för det är omöjligt för mig att kunna gissa det.
För det kan ju ha varit så att den här gubben var en idiot.
Ja.
En vanlig idiot som gör som alla människor på tunnelbanan.
Som aldrig flyttar på sina ben.
Ja, det är hans hobby liksom. Det är det han åker runt och gör.
Men jag märker nu liksom att tankarna förändras ju mer man tänker i vissa termer. Mm. Och man kan ju vara, och jag tror att andra sidan är ju om man är väl integrerad bostadsrättsiranier, som Hanif Bali brukar säga.
Väl assimilerad. Bostadsiranier.
Ja, bostadsiranier som är. Då vill man ju vara så pass mycket en i mängd.
Det bostadsrätts.
Bostadsrättsiranier.
Ja, bostadsrättsiranier. Ja,
det är viktigt. Ja.
Assimilerad bostadsrättsiranier. Då har man nästan svårt att se de här typerna av grejerna, för man identifierar sig en i mängden, så att man kan bli utsatt hela tiden, men man tänker inte på det sättet. Mm. Så jag tror att det är motsatsen. Och jag vet inte vad jag skulle säga med det.
Jag vet inte vad för jag heller, tror jag.
Nej.
Men om vi tittar på, jag snurrar tillbaka lite till själva polisyrket också, där vi alla har rötter i. Och om man tittar, ni har berättat om fördelarna med att ha en annan bakgrund än etnisk svenska till exempel. Du säger att man blir centrum till exempel. Man kan ta tag i en hel utredning kanske när man är på plats och så vidare och så vidare. Vilka saknar vi då? Nu har vi Iran, ni berättat att du hade Irak, Bosnien. Så vilka saknar vi som poliser?
Somalier.
Är det så?
Jag hade min högsta dröm skulle vara om vi skulle kunna rekrytera fler poliser med svensk somalisk bakgrund.
Ja, alltså jag har ju själv en våt dröm av att jag har en somalisk kollega och vi bara kommer in i en förort och ungarna bara, du är somalier, du är polis.
Mm. Just det.
Och så kommer de bara skapa en ring kring honom eller henne. Och så är det, that's it. Mm. Jag tror att det är en av nycklarna till integrationen. Ja. Då. Jag tror inte vi har någon polis med somalisk...
Jag har hört eller? Att det finns, men jag har inte sett det.
Nej.
Ja, okay. Mm.
Men det hade varit för att den somaliska diasporan är ganska stor i Sverige.
Mm.
Och framförallt där jag jobbar är en väldigt stor...
Du jobbar i Rinkeby.
Ja, exakt. Och där är det jättestort. Och där skulle det verkligen komma till nytta. Jag tror att vi skulle komma väldigt, väldigt långt.
Mm.
Så
du som lyssnar nu som har somalisk bakgrund, skicka in en ansökan.
Hör av dig till mig.
Mm, ja. Just det, du kan få prata lite
med. Och ska jag vara ärlig, det är ju också så här att det, för att människor med en annan bakgrund ska söka sig så måste man ha någon som går vägen före.
Det blir som en katalysator såklart. Ja.
Så man kan för det där, vi måste ha förebilder.
Mm.
Vi måste ha förebilder som visar att den här vägen är möjlig.
Mm.
För ärligheten är så här att jag får ju mycket samtal.
Mm.
Det kan vara dels tjejer och killar med somalisk bakgrund, men det kan också vara många med annan trosuppfattning, många muslimer som ställer frågan huruvida de får vara i polisen om de är muslimer. Om man får vara polis och ha slöja på sig eller för polisen kan tänka sig ha typ svarta kvinnor. Och jag blir ledsen när jag hör de här frågorna, för då förstår jag hur mycket vi har att jobba på. Att de frågorna ens ska behöva komma, för det ska vara en självklarhet att man ska känna sig del av samhället och tillhöra polisen oberoende av vilken bakgrund man har.
Helt klart och helt rätt. Jo, jag kom på en rolig anekdot. Jag jobbade som jag var ju kommissarie på polishögskolan.
Snyggt.
Lärare. Men, ja.
Kommissarie låter bättre.
Ja, jag tycker för lyssnarna skulle säga kommissarie så det låter lite bättre.
Precis.
Då satt man där, det var första dagen, antagning, folk hade redan blivit antagna men första dagen man kom till skolan. Så var det några som inte hade dykt upp och så var det någon som hade ett sånt klassiskt mellanöstern namn, Mustafa eller någonting. Så tänkte jag, den här killen har inte kommit än. Kommer in en kille runt hörnet med tofflor och tubsocker i tofflorna liksom.
What?
Som klassisk. Så jag bara, du måste ju vara när hon heter Mustafa, eller du kan säga det. Ja, det var det ju mycket riktigt. Så att man kunde ändå profilera honom på avstånd.
Mm, mm.
Och då kommer vi osökt in, se om vi kan prata lite kort om det som har varit lite på tapeten också. Att polisen rasprofilerar när man jobbar. Att polisen profilerar tror jag de flesta förstår. Att man på något sätt utgår från olika faktorer. När man söker upp till exempel bilar och man är ute och kollar. Så stannar man ju bilar av någon anledning.
Mm.
En lykta i trasig eller någonting annat.
Mm.
Men så profilering har man alltid jobbat med. Men vad säger ni kring det här med rasprofilering?
Det beror ju helt på vad man menar med rasprofilering. Mm. Alltså om man tror att polisen åker runt och letar efter svarta människor eller rasifierade, bara ser den och stoppar den enbart på hudfärg, det gör vi inte. Då rasprofilerar inte polisen.
Just det.
Men det är en byggsten i själva profileringen.
Mm.
Tid, plats, vem personen är i fråga. Det är också byggstenen som spelar roll.
Mm.
Sen är den etniska faktorn också mer där.
Mm.
Men inte enbart.
Nej.
Inte enbart.
Om till exempel vi har haft jättemycket skjutningar. Vi vet att de här skjutningarna är kopplade till vissa grupper i vårt område. Vi har kartlagt, vi vet vilka grupper det är. Och våran chef går ut och säger så här, vi har väldigt höga press på oss. Jag vill inte se en enda skjutning mer.
Mm.
Det får inte förekomma. Det är viktigt. Det här är uppdraget ikväll. Ikväll ska ni kontrollera så att hitta vapen. Och vi vet ju hur vi kan hitta vapen. Vapnet är ju inte så att det bara flyger av sig själv och kommer och landar i någons hand. Utan det transporteras. Det transporteras oftast i bilar. Det transporteras på kroppen. Och det är en nyckelfaktor för att kunna stoppa skjutningarna. Så då måste vi gå in och jobba med de här frågorna, och då måste vi utgå från den informationen vi har. Mm. Vilka är det som håller på och skjuter? Hur ser de ut? Vart kommer de ifrån? Mm. Vilken ålder är det? Och här bygger vi upp en bild kring vilken målgrupp vi ska rikta in oss på.
Just det.
Och här kommer tyvärr bli så att en del personer kanske är oskyldiga och blir betydligt kontrollerade oftare av oss. Mm. Så finns det en del som kanske skulle kunna vara skyldiga men som inte blir kontrollerade. Vi har ju hört bland annat i media kring hur en del tjejer går ut och säger att de har kommit undan med så mycket. Att deras killvänner lämnar över narkotika och de får bära vapen för att poliserna generellt sett är dåliga på att kontrollera tjejer.
Just det.
Så här misslyckas ju vi delvis om vi bara utgår ifrån en viss föreställning. Men samtidigt så ställer jag frågan att skulle vi jobba på något annat sätt? Skulle vi, alltså den som blir drabbad i slutändan egentligen, det är framförallt ungdomar i förorten. Mm. Så även man blir drabbad, så vill jag tro att man vill hellre att vi ska stoppa skjutningarna än att man riskerar att bli kontrollerad en och två gånger. Men återigen, den här att man blir kontrollerad av polisen är väldigt, väldigt känsligt. Inte för de som tillhör majoritetsbefolkningen, men till de som tillhör minoritetsbefolkningen så är det oerhört känsligt. Mm. Det märker jag när jag stoppar en bil och ska göra vanlig kontroll. Vi jobbar med kronofogden för att plocka in personer som har stora skulder. Och innan jag hinner stoppa bilen så ser jag minen på en del personer hur fruktansvärt förbannade de är på att jag har stoppat dem. Mm. Jag vevar ner, eller de vevar ner utan att säga, varför stoppar ni mig? Ja, men vi ska jobba med att ta in massor av skulder, så därför så tänkte jag bara kontrollera och så där och se ifall ni har några skulder. Och direkt så går ju den här personen till angrepp. Och det baseras ju på att hon upplever att jag är där och övervakar henne. Mm. Medan när man stoppar och kontrollerar en vanlig Svensson på en vanlig väg så är det oftast, wow vad kul att se en polis här. Jag har ju aldrig blivit kontrollerad förut. Och så blåser man, fan jag gör jättebra jobb.
Det är lite spännande.
Det är spännande, jag har aldrig blivit stoppad. Mm. Så de går ihop att ena majoriteten känner en tacksamhet. Minoriteten som blir ständigt frågasatt upplever sig trakasserad, diskriminerad av polisen.
Men det är det här som är kruxet här. Om vi tar en förort, vad som helst i Sverige. De som bor i förorten, min föreställning är att 95-96% av alla som bor där vill bo i lugn och ro. Mm. De vill jobba, de vill betala skatt, de vill göra rätt för sig. Det de vill är att det ska vara fint där. Mm. Okej? Då måste de förstå att det finns en del som skapar problem där de bor och de människorna ser ut som dem. Utseendemässigt. Mm. Och att polisen vill att det ska upphöra. Och då kommer man också kontrollera andra som ser ut som dem, har samma bakgrund eller och så vidare.
Just.
Om målet är att det ska bli bra där, då måste man köpa det här. Att vi måste här jobba tillsammans. För att slutmålet är ju att det ska bli lugn och ro här. Men då måste polisen samtidigt där gör en effort där att när man stoppar en person som är helt ren, inte gjort någonting, det är en vanlig kontroll, att man förklarar, ger den där 30 sekunder, en minut extra att det är en vanlig kontroll, vi kontrollerar alla, förklarar läget, tack så mycket, så att man lämnar med en bra känsla. Det kan polisen bli mycket, mycket, mycket bättre på.
Det betvivlar jag inte ens.
Nej. Och här ska jag påstå att utifrån hur vi jobbar i förorten i Rinkeby så jobbar vi väldigt mycket med att lämna information. Vi har ju områdespolisgruppen som jag tillhör, bygger ju väldigt mycket att gå ut och informera och berätta och motverka ryktespridning. Men någonstans så är ju ändå, jag tror att om man går tillbaka till sig själv, man blir stoppad hela tiden. Dag ut, dag in så blir du kontrollerad. Ja, men det är bara rutinkontroll, eller du vet ju själv hur det är, vi måste göra det här. Och sen så är man på sin kanske första eller andra dejt, man tar med sig en guzz, man åker in och glider i sin feta Merca och är king. Och sen så kommer polisen och stoppar igen. Mm. Jag fattar att proppen går.
Vi är människor,
ja.
Jag förstår det.
Och då kommer ju den personen kanske inte vara så trevlig mot polisen. Och polisen blir ju också många gånger utsatta för you name it, vi har ju fått all skit liksom, pungspark, spot, allting, molotov cocktail, allt på oss, och vi vill ju inte heller ta skit, och där uppstår konflikten, konfrontationen, som kan bli någonting som slutar mycket värre.
Om vi går till oss profileringen igen där, ni kom och greva som håll på mellan, var det 2009 till 14 eller något sånt där.
Ja, det var en kort period, var det så länge, men det kanske det var.
Ja, något sånt där. Men det fick ju väldigt mycket kritik, för det var ju ganska tydligt. Man skulle göra inre utlänningskontroller och hitta de individer som inte ska befinna sig i landet.
Exakt.
Och det var ju politikerna som bestämde det. Men, och som sagt, det blev mycket kritik. Folk omringar de här poliserna när de arbetade på C-centralen, att ni stoppar bara rasifierade eller svarta människor. Men det var ju inte så att polisen som jobbade där såg en svart person i kostym och väska, tänkte så här, han är svart, vi måste stoppa honom.
Nej.
Alltså, det var ju inte det, utan det var en gång tidpunkt, plats.
Folk som plankar.
Men också en intuition och magkänsla som är svår att förklara. Mm. Men man kan se att någon tillhör Sverige, eller det är konstigt att säga, men majoritetsfolket går på ett visst sätt. Mm, tittar omkring sig på ett visst sätt. Observerar saker på ett visst sätt. Har på sig kläder som är på ett visst sätt. Det är svårt att förklara.
Men det är det som Affe Ärlig, som också varit gäst här, som är pensionerad polis idag, var min gruppchef för många år sedan. Han lärde mig, när du som polis, eller det kan man använda även i det privata livet, du tittar på någonting, du vänder om, du tittar på någonting, du fortsätter att gå, du vänder dig om igen och tittar igen. Mm. Då är det någonting som inte stämmer. Du kan inte själv förklara det. Nej. Då ska det kontrolleras.
Och om du inte gör det, om du inte gör det av politisk korrekthet, då är det fan tjänstefel.
Ja, exakt. Och det är det här som jag vill ställa frågan. För att de som för debatten åt andra hållet menar ju på att vi ska börja föra en massa statistik. Mm. Vi ska föra en statistik för att kunna se vilka vi stoppar fler gånger, vilka stoppar vi färre gånger. Antagligen för att försöka jämna ut det. Och min fråga är det så vi vill ha det? Ska vi börja föra statistik kopplat till ens utseende? Jag blir mörkrädd när jag hör det. Men samtidigt så tänker jag också att ska det vara politiskt korrekt när vi gör de här kontrollerna? Måste polisens kontroller vara perfekta? Att det är balans mellan dem som, så att det drabbar alla? Så att kvinnor utsätts och män utsätts? Eller,
det låter som en omöjlighet i min
värld. Eller ska vi få acceptera det här? Jag tror att enskilda individen som blir stoppad flera gånger per dag vill inte att den personen ska bli stoppad. Men samtidigt så tror jag, som du sa en annan gång, Mustafa, om vi ska kliva på ett flygplan, om kontrollanten ska vara politiskt korrekt och misstänker kanske mig eller någon landsman till mig, men nej, men vi har en statistik, vi måste följa det här, vi måste stoppa den andra. Jag vill inte kliva på det här flygplanet.
Men precis, du och jag pratade om det här sist, om alla som ska med ett flygplan vill ju inte att flygplanet ska sprängas upp i luften.
Nej.
Det bör vara allas mål.
Mm, det kan jag hålla med om.
Och letar man efter jihadister, då vet man att tant Agda är förmodligen inte jihadist. För att de har inte lyckats rekrytera en tant Agda.
Nej.
Jag vill inte att det ska sprängas upp i luften. Och om jag ser att de kontrollerar tant Agda framför Hanif, då blir jag fan förbannad.
Och för lyssnarna kan vi notera också att jag har långt skägg och ser ut som en Mellanöstern-terrorist.
Precis,
det är det jag försöker säga. Det är rasism. Det är rasifiering.
Och om vi, så här, Hanif ska inte heller vilja att flyget exploderar i luften, så han ska bli lika förbannad över att de lägger tid på tant Agda än på honom.
Men visst, det här vi kan raljera över det här, men om vi kokar ner till grunden vad problematiken är, för vi måste gå tillbaka, alltså, poliserna känner inte igen den här diskussionen. De generella poliserna fattar inte att man blir anklagad för rasism. Och jag och Mustafa, vi har jobbat inom polisen, vi ställer oss en massa frågetecken kring, behöver vi ens ha de här diskussionerna? Mm. Förra veckan släpptes ju en ny rapport kring vilken myndighet man har störst förtroende för i Sverige, och där stack ju polisen upp. Vi har ju högst förtroende av alla myndigheter. Jag tror regeringen hamnar på tredje längst ner eller någonting.
Vad hamnar Skatteverket?
ja, de hamnar också kanske högt upp.
Ja, de hamnar alltid högst upp.
Ja, jag tror vi hamnar högre än dem.
De har ju blykoll på allt.
Men så att, så återigen, alltså förtroende för polisen är skithögt. Och det är framförallt av personer, svenskar och sådär. Men just minoriteter, romer eller personer med afrikansk eller afrobakgrund, där finns det nog en massa frågetecken som jag hör, eller vi hör att det poppar upp här och där. Och det är svårt att kunna veta hur omfattande problemet är, hur omfattande en del blir utsatta för eller inte. Och det är värt, tycker jag, att belysa på något sätt.
Absolut. Det här är så intressant och det bara flög iväg tiden här att sitta. Jag vet, vad är ni, kan berätta, vad är ni aktuella med? Jag har ju läst din bok som jag fick av dig.
Just det.
Det lilla landet som kunde.
Just det.
Väldigt intressant, där du bland annat intervjuar min gamla klasskompis Henrik Arnstad.
Är det sant? Just det. Just
han var en udda fågel redan
han,
då.
Han kallade mig och Jens för de där jävlarna på Twitter, tror jag, efter att boken hade släppts. Men just nu håller Jens Ganman och jag på med en uppföljare till boken som kommer bli film.
Intressant.
Och den kommer heta Lort Sverige. Och då kanske någon tänker såhär, vadå Lort Sverige? Men det gjordes en dokumentär, radiodokumentär för 80 år sedan av en journalist som heter Lubbe Nordström, där han åkte runt i Sverige tillsammans med läkare och präst och skulle hitta, som han uttryckte det, folkhemmets efterblivna sida. Mm-hmm. Alltså trångboddhet, hur folk bodde hygienmässigt. Och han ville visa hur det påverkade själen men också det fysiska. Så Jens Ganman, vi ska ut på en resa runt om i Sverige och hitta Lort Sverige.
Ni har en uppföljare till den.
Det blir uppföljare till boken, så stötta oss gärna på Kickstarter. Vi skulle jättegärna uppskatta det.
Och var hittar man dig, Mustafa?
Jag finns på Facebook, Mustafa Panshiri, Twitter, Mustafa Panshiri. Grindr, Mustafa
Hanif, är du polis eller är du inte polis?
Jag är fortfarande polis, men snart ska jag till Vingåker och ha en föräldraföreläsning för föräldrar. Så jag är ute och föreläser för ungdomar, yrkesverksamma och föräldrar om hur vi kan jobba med utanförskap och integration och motverka polarisering och hur vi kan få fler att känna en tillhörighet till det svenska samhället.
Stort tack, jag bugar och jag bockar. Det var jätteintressant att få ha er som gäster igen. Där är ni ju unika att ni har fått komma tillbaks.
Tack Hasse.
Ni lyssnare, glöm inte att gå in på snutsnack.se och boka biljetter till livepodden som jag tror kommer bli väldigt intressant. Ska se om jag får dit Mustafa och Hanif också.
Det vore jättespännande.
Ha det jättebra, så hörs vi i nästa vecka. Tack.